allihopa och varmt, varmt välkomna till avsnitt 153 till avsnitt 253.
Men vad fan?
Ja, men kör, fortsätt bara.
Till avsnitt 253 av Ångestpodden!
Härligt.
Nej, men min hjärna är på Skalateatern.
Ja.
Och nu kanske någon undrar så här, vad gör den där? Men vi ska som allra första grej i podden äntligen berätta.
Yes, att den 21/3/2020 ska vi sätta upp en scenföreställning på Skalateatern. Ångestpodden, en kväll på Skala.
Och detta får fira att vi 2020 har haft Ångestpodden i 5 år.
Ja, alltså att vi har haft er i 5 år.
Nej, men gud, jag börjar gråta.
Ja.
Alltså jag blir så känslosam.
Ja, och så här, vi har ju hintat lite om det här. Vi har ju funderat väldigt länge på att så här, någonstans så har vi vetat att den här dagen kommer ju komma när vi firar 5 år. 5 år känns lite jubileum så liksom.
Nej, men det är så stort.
Och då sa vi liksom det här, vad ska vi göra? Så här, livepodda som ju väldigt många gör nu. Mm. Det har vi gjort väldigt mycket. Jag älskar det också.
Jag också
liksom.
Älskar det.
Föreläst har vi gjort jättemycket också.
Ja.
Vi måste göra något mer än så.
Ja, så därför kommer vi ju bli regisserade.
Ja.
Och inte av vem som helst.
Nej.
Utan den eminenta Hampus Nessvold.
Ja, alltså det här känns så, alltså det är jättekul och känns helt sjukt, men det är ju också det absolut läskigaste jag har gjort.
Alltså jag är så rädd att ingen ska köpa biljett.
Jag med. Och då kommer vi lägga ner podden.
Nej, men alltså då vet jag, alltså jag kommer bli så ledsen, jag kommer bli förkrossad.
Oh.
Alltså så här tänker jag, om Ångestpodden har betytt minsta lilla för någon under de här 5 åren, då skulle det betyda jättemycket för oss.
Då får du fan köpa en biljett.
Men var finns biljetterna då, Sofie?
De finns på eventin.se. Man kan läsa mer om scenföreställningen och även köpa biljetter på skalateatern.se. Där kan man gå in och bara söka på Ångestpodden så kommer det här lilla eventet upp.
Ja. Och biljetterna kostar 250 kronor.
Yes.
Alltså det kommer bli en kväll vi aldrig kommer glömma.
Men tänk att bara köpa den biljetten nu och veta att detta har man liksom framför sig till våren sen. Det är också, tacka mig senare för det här bästa julklappstipset någonsin. Men
det är
tänk.
Julklapp.
Ja, årets julklapp.
Det är faktiskt det. Ja. Nej, men det är årets julklapp. Alltså jag bryr mig inte om mobillådan längre.
Nej, skit
i den.
För
här kommer den. Årets julklapp.
Ångestpodden, en kväll på Skala.
Okej, men du, nu har vi fått berätta det här. Det känns jätteskönt tycker jag.
Ja, äntligen är det liksom out there.
Men vad, alltså hur mår du liksom i övrigt?
Jo då, jag mår bra. Eller så det har ju varit de senaste dagarna här, nu har vi ju flygit och flängt över hela Sverige, höll jag på att säga. Vi har inte flygit dock, vi har kört bil. Men vi har ju föreläst väldigt mycket de senaste dagarna,
har vi.
Vilket ju alltid är skitkul. Men jag är lite trött.
Nej, men jag har mått jättedåligt senaste veckan. Alltså jag har mått så psykiskt dåligt. Jag har haft så mycket huvudvärk, jag har varit jättespänd. Och för mig har det verkligen varit så här är det att leva med GAD. Det här har varit liksom en påminnelse på något sätt om, ja men du vet, jag har, även om det är svårt, lite kunnat landa i min GAD-diagnos.
Det skulle jag säga att du denna gången har gjort jättemycket. Alltså jag tänkte ändå på det, alltså så här, den här, när du får den här extrema huvudvärken liksom, det har du ju fått tidigare och då blivit väldigt rädd, fått katastroftankar och liksom mått så dåligt så att du inte har kunnat resa dig från sängen, vilket jag helt förstår. Men denna gången har du ju liksom ändå på något sätt landat i och inte blivit lika rädd, eftersom du vet varför det blir så liksom.
Ja, jag tror,
alltså jag
det.
Fattar att det är liksom ingen tröst.
Nej.
Och så här, det, jag fattar väl att man ändå blir
fast
liksom arg och,
fast det är en liten tröst också.
Ja.
Men också så här, alltså du vet, jag känner mig som världens mest ansvarsfulla människa.
Precis.
När jag typ, ja men som i helgen som var, så var jag inbjuden på en inflyttningsfest och jag bara så här, jag kommer må sämre av det här. Ibland mår man ju bättre av att göra saker. Men jag kände verkligen att jag var i ett läge där jag kände mig så skör i lördags. Så jag bara sa nej, jag kommer må sämre och då ställer jag in, och jag kände mig så ansvarsfull i det. Men du, förra veckan, då gästades vi av Johannes Hansen.
Det gjorde vi med besked.
Nej, men alltså herregud, det är så roligt att ni är så många som har skrivit att ni har skrattat så mycket. Mm. Och det gör mig glad.
Ja, och jag kan säga att ni kommer typ skratta ännu mer den här veckan.
Ja, det tror jag.
Ja, för vi säger lite konstiga saker.
Ja, och Johannes är alltså tillbaka.
Yes.
Han är med oss även denna veckan.
Ja.
När man sitter på en poddinspelning och inser att tiden går.
Mm.
En timme blir till två timmar.
Mm.
Och man bara så här, det är bara guld som kommer ur den här gästens mun.
Precis. Så är det. Det är inte så att man liksom försöker stoppa Johannes på något sätt, utan nej, man lutar sig tillbaka och bara lyssnar och tar in.
Ja, och också att han liksom låter oss gästa vår egen podd.
Precis. För förra veckan så var vi ju liksom, vi pratade liksom generellt om ångest och så, men vi hann ju också avverka en del av dina erfarenheter av ångest.
Ja, mina problem.
Mm. Denna veckan kommer vi kastas rätt in i mina tankar kring liksom mina pissmåenden, håller jag på att säga. Precis. Nej, men det jag känner att jag liksom behöver jobba med citationstecken. Precis. Så att nu när ni liksom, när vi kommer in i intervjun, så är vi mitt i en av mina tankar helt enkelt. Så det är därför det kanske känns som att vi bara hoppar rätt in i samtalet.
Ja, har man inte lyssnat på förra veckan så kan man göra det. Man behöver inte ha gjort det.
Absolut inte.
Och lyssna på den här veckan.
Nej, men då vet men ni det varför det är mer jag som pratar nu i början. Liksom.
Precis.
Mm.
Så vi rullar intervjun med den mentala tränaren Johannes Hansen.
Varsågoda! Nej, men det såddes ett litet frö här i början på podden. När du, alltså när jag frågade det här med hur man som anhörig ska vara, alltså i hela den här, hur man inte ska liksom dalta med någon som har skit och så, och du bara sa det här med att man ska testa och liksom ha ett beteende som man kanske inte har haft innan.
Mm.
Och jag har väl lite fastnat i ett så här, alltså jag har alltid målat upp mig själv som den personen som alltid är väldigt lugn, har kontroll på mina känslor. En sak som jag alltid så här gick runt och sa typ under högstadiet och gymnasiet var så här, jag gråter jättesällan, jag gråter nästan aldrig. Alltså jag har alltid varit, och också, det är inte bara alltså min upplevelse av mig, utan det är det som folk alltid har sagt till mig också, att så här, du är alltid så jävla stark, du känns så sansad, man liksom, man vill vara så lugn som du är. Alltså det är typ det folk har sagt till mig, vilket har gjort, tror jag, att jag är skiträdd för att ändra de beteendena jag har, för då vet inte jag vad som händer med mig. Alltså vad händer om jag blir den känsliga som folk får ta hand om? För det har aldrig hänt.
Mm.
Och så nu bara när ni pratade så satt jag liksom, jag zonade ut lite ett tag, för att jag liksom satt och tänkte då på vad jag vet liksom inte i vilka situationer jag skulle ändra mitt beteende, men jag känner ju samtidigt att jag är ju intresserad av vad som skulle hända om någon lyckades typ, ja, men riva den här muren, för jag känner ju fortfarande att jag har den runt mig. Jättetjock är den.
Men vadå, så det du, är det här en önskan du håller på att uttrycka nu? Vad är det som händer i dig? Vad är det du formulerar just nu?
Jag vet.
Men sitter du bredvid och känner så här, jag skulle vilja prata om någonting som är ett problem hos mig, men jag vet inte vad det skulle vara. Därför jag har skapat en självbild av att jag inte har problem.
Ja, typ.
Jag fattar.
Nej, man måste väl inte ha problem. Alltså, det är inte det att jag vill ha
jag
problem.
Vi bara tillbaka till när vi pratade inför här. Ja. Då var ni supersnabba på direkt. Bara, ni bara högg två problem jättefort. Ja, jag har verkligen det där och jag har verkligen det där,
ja,
kör nu.
Ja.
Jag kommer inte ihåg vilka de var.
Jo,
det,
nej, men
du sa
för Ida var det ju att du jämförde dig mycket med alla andra. Så här,
tror att vad andra ska tycka om mig.
Ja, och du hade imposter syndrome. Var det det
ja,
du hade?
Ja, precis. Bluffsyndromet.
Ja.
Alltså jag vet ju inte om det hör ihop med hur jag liksom alltid typ har målat upp mig själv och vad andra har sagt att de har för bild av mig. För ibland har jag ju känt raka motsatsen. Alltså jag känner mig inte speciellt, alltså så här, självsäker, stark. Alltså jag känner inte de egenskaperna, men jag har typ ändå målat upp den bilden av mig själv.
Mm, jag förstår. Men så här, det är joina klubben, tänker jag först.
Ja.
Att så här, Jag tror att du inte kommer hitta någon människa som känner sig fullständigt trygg och självsäker jämt i alla situationer.
Nej, fast man tror ju att alla andra är det jämt.
Men vänner, hur fan är det med? Hur kan ni sitta i den här podden och hålla på och fortsätta säga de här dumheterna? Det är helt sjukt ju. Hur kan du säga så? När du sitter och har en hel, liksom, du har ju tusentals människor som skriver till dig varje dag. Jag känner precis som du. Och så bara, alla andra, hur kan du vara kvar där?
Ja, jag vet inte. Nej, det är helt sjukt.
Men så här, vet inte, du måste ju svara på frågan. Du måste vara ansvarig för dina korkade formuleringar, min vän.
För jag tänker ändå fortfarande att majoriteten...
Vänta nu.
...är trygga.
Så du tänker så här, vi har bara samlat på oss ett gäng riktiga sopor som lyssnar på oss. Är det så?
Typ. Okay. Osäkra små själar som känner precis som
jag
oss.
Jag älskar er alla.
Ja, men jag tror alla kommer garva också hjärtligt kring det där. För det är så här... Jag tror att man själv har i sin egen värld också formulerat upp det så. För det är så där man får behålla problemet. Du kan ju bara hålla kvar din imposter-grej så länge du bara berättar att alla andra är perfekta.
Ja.
Eller det är hela logiken. Liksom. Men... ingen känner så här som jag. Återigen, det är ju samma logik som vi pratade om alldeles nyss.
Men jag är också så otroligt beroende av bekräftelse på saker. Både jag är och gör, för att all utesluten bekräftelse, så den jag inte får, ser ju jag som tecken på något negativt. Alltså då är det negativt. Alltså det är i alla situationer. Det kan vara, säg att vi släpper ett poddavsnitt som vi själva är nöjda med när det släpps, men så får vi inte riktigt den responsen som vi har tänkt oss. Då tänker jag att alla tyckte att det avsnittet sög. Eller om jag, dejta någon och så tänker jag att nu borde han ändå bekräfta mig här. Gör han inte det, då vill han inte. Alltså då är det bara jättenegativt. Och då är det verkligen så här, det är inte så här, då kanske inte han är sincerad. Nej, då är det bara att klippa bandet direkt. Verkligen. Och då sätter jag mig i den situationen att då klipper jag hellre också. Alltså då är jag hellre den, då försvarar jag ju mig genom att då är jag hellre den som klipper före.
Det sista du formulerade, det skulle vi kunna uttrycka i min värld då som ett problem vi kan jobba med. Det första du, som du säger, det fortsätter jag säga joina klubben på. Alltså det vill säga så här, jag känner mig osäker eller vet inte om jag bara släpper någonting eller skriver en text eller gör någonting och sen får jag inte den respons jag skulle vilja ha, så tänker jag att den är värdelös. Alltså den typen av formuleringar som konstant på något sätt skyddar sig från att känna sig dålig genom att säga det var dåligt före. Är du med?
Ja.
Det är lite som att så här, man själv går av presentationen framför klassen och säger det var skit, mina vänner. Ja. Så ni behöver inte säga vad ni tycker. Det är redan klart. Jag kom fram precis, jag kan göra en betyg, jag kan till och med gå och skriva på tavlan hur jävla dålig den var. Så här, det här var alltså framförandet, -10. Man går liksom hela vägen till att så här, allt är skit, jag är ful och värdelös, bara så alla vet det. Så det är lugnt. Liksom. När du säger att jag är dålig så är jag redan skyddat mig själv för det.
Ja, precis.
Den mekanismen finns ju i alla människor. Absolut. Tillbaka till exakt samma mönster som jag varit inne på tidigare är ju, hur mycket går du med på den? Det är ju hela träningen. Alltså det vill säga att din hjärna gör så mot dig, eller att du går upp på en scen, alla sitter som tända ljus, en lämnar rummet.
Det är hemskt.
Alla hjärnor tittar på den som lämnar rummet och tänker helvete.
Ja.
Frågan är hur mycket man går med på det. Alltså hur mycket åker du med tankesystemet? Och det tycker jag är det värdefullaste när det kommer till meditation återigen. Jag får återkomma till det, för jag tycker att det är en så bra övning för de som har relation till det. Så har man lärt sig då i att zooma ut och se tankemönster. Man blir bra på att identifiera hur hjärnan håller på, om man säger så.
Ja.
Det är väl samma sak som man lär sig i terapi då, att så här, formulera vad du tänker. Tyvärr så när man bara formulerar vad man tänker tenderar man att vara så identifierad med tanken så att man tänker att det är min tanke och den är så här.
Ja, precis.
Istället för att se det som att min hjärna håller på så här och det gör allas hjärnor. Varför jag är bra på att skriva text eller nå fram till människor är för att jag är väldigt bra på att se hur min egen psykologi fungerar. Och jag kan räkna med att en stor del av hur min hjärna uppträder allas hjärnor. Och sen så söker man sig till böcker, så lär man sig att så är det, så får man bekräftat på det, så träffar man massa människor och säger såhär, ah, det är verkligen exakt så liksom. Ja. Så tillbaka till när jag säger såhär, joina klubben, då tycker jag bara att det är värdefullt och såhär, okej, okay, så att alla känner alltså att det finns en blufffaktor i sitt liv, absolut.
Mm.
Men vissa människor, eller större delen av dem som inte känner så starkt kring det där, låter det passera bara.
Ja.
Okej, okay, det är en del av det, men det är lugnt. Eller såhär, jag tänker när jag släpper någonting att ah, det var säkert värdelöst. Ja, det tänker många, men det är lugnt.
Mm.
Det du däremot vill ta kontroll över, skulle jag säga, och styra annorlunda, det är ju just det här, om du märker att du börjar sabotera för dig själv.
Mm, vilket jag gör.
Ja,
mm.
Där har vi någonting att jobba med.
Mm.
För då ska du med andra ord låta tankarna passera, men agera som om att du vore smart.
Mm. Ja.
Tillbaka till det här med att inte lita på känslorna.
Mm.
För det är så man tränar om systemet. För det som kommer hända då, det är klart att det finns dejter där någon på riktigt faktiskt inte ger dig bekräftelse för att de inte är intresserade.
Mm.
Så är det.
Mm.
Men du får en nyktrare bild av världen då. Därför att det som kommer hända är att i några dejter så kommer du få enormt mycket bekräftelse på andra eller tredje dejten.
Mm.
Och så kommer de berätta på första frågan att jag inte säger det här till dig.
Ja.
För jag tyckte att det kändes som att du var så trygg i dig själv.
Mm.
Men på andra...
ja, gud, ja.
Yeah. Men på andra så kunde jag börja säga det, och det var så kul att se att du blev så glad över det.
Mm. Yeah.
Du litar inte på dina känslor i stunden, utan du bevisar för dig själv genom att låta livet passera att du hade fel.
Ja.
På samma sätt som jag då kan gå av och ha en ny dragning eller nya avsnitt i min föreläsning eller min show där jag bara experimenterar något och så gör jag någonting helt nytt.
Mm.
Då tänker min hjärna konstant efteråt, det där var inte lika bra som det där. Den kommer upp liksom. Men jag har lärt mig att jag ska låta det passera.
Mm.
Och jag ska inte ens prata med någon runt omkring det, mig i teamet om det.
Men hur låter man det bara passera? Det är det jag typ inte fattar. Alltså hur kan man bara, jaha, där kom det beviset på att jag är fake, men jag låter det passera. Alltså för mig är ju allting bara bevis på bevis på bevis.
Nu kan du se vad som händer, eller hur? När en person är väldigt identifierad med sitt tankemönster.
Mm.
Alltså skillnaden på att så här, som jag då pratar om det. Din hjärna sa precis till dig, du är en bluff, låt det passera. När du nu argumenterar för mig hur det är bevis.
Ja.
Det är för att du har bestämt det för att det måste vara som jag har bestämt mig här. Medan jag säger lösningen är, låt det passera. Va? Hur låter man det? Bra fråga. Hur man låter det passera.
Ja.
Lyssna på mig och låt det passera.
Ja, men hur? Hur? Alltså, ska jag tänka, Sofie, nu låter vi det här passera, eller ska jag inte ens tänka det?
Om det funkar för dig, absolut. Men ja, det viktigaste som hände precis varför jag var tyst där, därför att jag ska inte lösa ditt problem hela vägen här.
Nej.
Utan jag måste få dig att ställa in siktet på vad du strävar efter.
Ja.
Du är intresserad av att låta de här tankarna passera.
Mm.
Okej. Okay. Så, experimentera dig fram till vad som fungerar för dig.
Mm.
Är det att skriva ner en dagbok, som det är för vissa, hur många gånger om dagen som du faktiskt tänker den tanken? Och till slut bara bli trött på dig själv och säga, vad i helvete håller jag på med?
Ja.
Så det i sig gör så här, aldrig mer liksom. Du tänker det här 7000 gånger om dagen. Och det här är fan inte värt det. Det tar ju halva mitt liv.
Mm.
Liksom. Och så börjar man säga så här, okej, okay, och 99% av fallen så var det ingenting.
Mm.
Och successivt så börjar
fattar
det försvinna.
Man det?
Ja. I mitt fall så har den typen av övningar varit det som har varit mest värdefullt.
Mm.
Jag var duktig på att skriva den typen av både ångest och dagböcker, men också tankemönster dagböcker. Så här ser jag på de här sakerna, det ger mig prestationsångest just nu. Gick igenom det, gjorde det. Okej, ingen av de sakerna som jag ens tänkte på hade ens betydelse här.
Ja.
Och sen göra det väldigt många gånger för sig själv. Och sen säga, ja, men de här sakerna är saker jag ska preppa faktiskt, för att det har betydelse.
Mm.
Men det här kan jag bara släppa. Det vill säga, följa med dig själv i livet, uppfostra dig själv, vara intresserad av tankemönster, ha en sikte på att du kan bli starkare. Men är du med, det är en del av en större bild.
Mm.
Det är en del av ett mindset av att du kan rusta dig själv med styrka, och genom att ha rätt typ av förhållningssätt, genom att ta hand om sig själv, genom att vara schysst, ha relationer som fungerar för dig, så kan du bli bättre.
Mm.
Men det gäller att man har den typen av rubrik, annars kommer det ju såklart vara de här enskilda som är så här, jag försöker här borta men det går inte, det är helt omöjligt. Det är så här, hur ska jag ens kunna argumentera med det? Det är så här, vi måste gå tillbaka till liksom överrubriken. Tror du på att överhuvudtaget ska kunna bli starkare? Nej, Okej, okay, men måste vi börja där först? Okej, okay. Tänker du att det här är en tanke som finns i många? Nej, det är bara jag som har den. Okej, okay, då måste vi fortsätta där. Mm. Liksom. Tänker du att den här tanken passerar? Eller, nej, men det är ju så! Ja, nej, men då måste vi...
Mm.
Det beror på vilken del av det man ska jobba med.
Ja.
Jag ser mycket av tankemönster som att det är muskler som krampar. Mm. Alltså jag tycker att det är en bättre liknelse än när man pratar om det här till negativa spiraler som folk pratar om.
Ja.
Man får en känsla av att det är så här... Jag vet inte var det kommer ta vägen någonstans.
Alltså, ja, så blir man typ uppstressad direkt. För man bara, åh nej, nu är det en negativ spiral igen, helvete. Och så är det
ja, eller hur? Metaforen, alltså bilden av att det finns spiraler. Och nu är jag bara i början.
Mm.
Det är ingen rolig tanke.
Nej.
Vad betyder det? Det betyder att om några minuter så är jag i fucking mayhem. Liksom.
Precis. Precis.
Det. Men ifall du snarare ser det som, jag tycker metaforen som är mycket tydligare, det är sendrag. Mm. Alla har haft sendrag när liksom en muskel krampar. Ja, ser det så. Det är en tanke liksom. Ett kluster av tankar ibland, men oftast en tanke som bara har krampat. Och det du vill göra nu är hitta om det nu är perspektiv, om det liksom är en promenad, om det är en joggingtur, om det är rätt typ av musik, någonting som gör att du börjar liksom massera den så att just den tanken släpper.
Mm.
För vi har också känt känslan när vadmuskeln släpper från krampen eller när tankesystem helt plötsligt bara så här försvinner.
Ja. Och då,
vad hände med det där? Mm. Jag var ju så jävla låg nyss. Varför mår jag bra nu?
Mm. Ja.
Det är samma sak. Det vill säga något perspektiv gav dig. Och jag menar, det finns till och med ett recept för det där. Ifall du säger, om du vill må dåligt så måste du se problem som att de är för evigt. Det du känner nu kommer du känna för evigt.
Ja.
Det andra du måste göra är att du måste se problem som totalt genomslag. Det vill säga, en sak är dålig. Mitt liv är över. Totalt genomslag kring allt liksom.
Mm.
Och det tredje är att det måste ses som personliga.
Mm.
Det är bara jag, ingen annan.
Mm.
Det är receptet. Det är receptet
ja,
för tanken.
Precis. Ja.
Och vad är motsatsen då? Ja, det är såklart att problem passerar.
Mm.
Idag är det dåligt, imorgon är det bättre.
Ja.
Tittar vi på människor som vi tycker är så här absurt optimistiska, så vi hatar dem till och med. Säger så här, förra minuten var bra, eller dålig, nu är det bra nästa minut.
Ja.
Eller hur? Och det andra de har, som jag skulle säga också, om man ska titta en annan definition för självkänsla som är bra, det är att de ser problem som isolerade. Det vill säga att de är bra på att se en sak är dålig men andra saker är bra.
Ja.
Människor med totalt genomslag är det som man oftast formulerar som dålig självkänsla. Det vill säga, en sak är dålig, jag är ful, mitt liv är över, jag kommer aldrig få ett jobb. Då man bara liksom, kör över sig själv fullständigt.
Ja.
Medan människor med mental styrka isolerar. En sak är dålig och blir specifika. Till exempel som jag sa nyss. Jogna klubben på alla de här tre problemen, den kommer inte kunna hjälpa dig med alls. Det är bara ett mindset som ska förändras.
Mm.
Men vi kan absolut ändra ditt självsabotage här.
Mm.
Det är ingenting fel med dig. Det är väl jättebra att du är en person som har tränat dig själv att genom ett liv av osäkerhet så har du ändå kunnat jobba fram en styrka som gör att du finns där för andra, att du har den typen av perspektiv.
Mm.
Absolut. Finns det en liten baksida med det? Ja, men ifall jag känner att jag delar med mig av vissa problem, känner att jag kanske faller lite för djupt enligt mig själv, liksom med en självbild. Okej, okay. Men gå med på det ändå.
Ja, precis. Testa var den personen också.
Ja, ja. För att vi som känner dig vet ju redan det.
Ja, men det är det jag tänker att man inte gör.
Nej, men då menar jag bara på att då ska du vara vad du är. Istället för att så här, hitta en bild om hur du måste vara.
Mm.
Vad du är. Och så experimenterar du med det och så märker du fan, det verkar ju funka skitbra. Och vad fri jag blev. Jävlar vad härligt.
Ja.
Jag kan vara så här borta och så kan jag vara så där.
Mm.
Fast grundbulten av vem jag är förändras liksom inte.
Mm.
Så att isolera problem och liksom bli tydligare mot sig själv där. Och sen också se problem som delade, som den sista rubriken.
Ja.
Det vill säga se problem som att de är allmänmänskliga. Alla har haft det så här, någon gång säkert. I alla fall flera andra. Och många har haft det betydligt mycket värre än mig. Men har tagit sig igenom det också.
Mm.
Oh my god, alltså min hjärna är helt...
kokt. Men det är sant. Ja. Oh, vad jag ska öva.
Men då riktar vi också fokus på era vinnarskallar. För jag ser alltså så här, man måste ju förstå, ifall man gör podd genom regelbundet som ni gör, tar kontakt med massa människor man vill träffa, släpper avsnitt, så här, får bekräftelse uppmärksamhet. Ni är människor som, alltså, som vill göra bra grejer. Alltså ni är ju vinnarskallar. Ni är liksom, ni är ju alfa. Liksom, eller? Men måste, så här, jag vill förändra den bilden av er själva som att så här, se det som att det är styrka. Okay? Sätt då hjärnan fortsatt på målsättningar som är jag ska bli starkare. Istället för att identifiera problem eller felen liksom för sakens skull.
Mm.
Nej, men du menar alltså att jag är en meditationsperson?
Vad fan betyder ens meditationsperson?
Vad är det?
Nej, men så här, jag har liksom sett på det så här.
Berätta om en meditationsperson, är du snäll. Vad är det de gör?
Det är liksom en så här lugn människa som alltid liksom kan ta saker för vad de är och liksom ha koll på allt.
Berätta, det finns fler saker där. Ja, typ hur är de klädda?
Ja, men typ så här småbarnsmamma, 4 barn. Ofta yogaklädd, alltså så här träningskläder.
Smoothies är det ju som...
Verkligen, ja. Gillar typ acai bowl.
Ja. Gillar typ acai bowl. Är det en smula av frakt jag hör mellan
nej,
raderna?
Men gud, alltså nej, det vill jag liksom inte att det ska
fast
vara.
Fast jo, det är det.
Men ja, alltså, ja. Det är ju de människorna som jag bara så här, när jag ser dem i typ sociala medier, tänker jag såhär fake, fake, fake. Gud, alltså folk bara stänger av. Bara Ida är så...
Nej, fast jag håller med.
Nej, alltså, men jag tänker så här, jag bara, det är fake. Alltså jag bara så här, vem hittar det inre lugnet?
Oj, oj, oj. Där har vi ju den stora stenen, såklart. Mm. Vem hittar ens det inre lugnet? Mm. Eller hur? Och ifall man ser det som ens problem är för evigt och inte går att lösa och är djupt personliga, så kommer man förakta människor.
Ja. Åh, gud, det är det jag har gjort.
Jag med. Det är det jag gör.
Mm. Och jag säger inte här att det inte finns fake. Nej, det säger jag inte. Jag säger bara att man måste bli nyfiken och inspirerad av styrka.
Ja. Mm. Men så här, men finns det ett inre lugn då?
I allra högsta grad, min vän.
Okej. Okay.
Nej,
men jag tänkte så här, det kanske inte. Nej, men så här, det kanske är orimligt med. Alltså det är lika orimligt som att man så här vet exakt vem man är och att man alltid är samma person hela
men du
tiden.
Vi måste fortsätta på det där. När du säger så här, finns det ett inre lugn? Det är klart att det finns ett inre lugn. Du upplever det förmodligen när du sover ju.
Ja, jo.
Ja, men så här, jag menar din,
jo, liksom... men kan man vara i ett inre lugn? När man är vaken.
Men om man då tänker att meditation då är ju ett sätt att, ja. Om vi ska bara gå in så att det blir tydligare. Mm. Meditation är då ett sätt att sätta kroppen i ett tillstånd som gör att den kommer in på hjärnvågor som liknar det som finns i sömn, mm. fast vaket då. Mm. Man kommer närmare det. Mm. Det är klart att det finns ett lugn. Alltså det går ju bara att sätta dioder på ditt huvud och så mäta, ja, lugn. Inte lugn.
Mm. Ja,
men... Nu kommer jag med att formulera en grej nu. Som är så här. Det är att jag tycker ju alla får det att verka så enkelt.
Ja, det stämmer. Mm. Och ja, det kan vara provocerande. Absolut. Ja, men det behöver inte bli så provocerande som det är för dig. Men så här. Okej. Jag håller med dig om att när du tittar på människor som lägger upp flöden då, eller du följer med i deras berättelse, ja. Om sitt liv eller vad det nu är för någonting, och så känns allting så jävla bonat liksom. Och jag fattar absolut det. Men tillbaka till återigen, därför att det finns ett gäng människor där ute då som du då uppenbarligen följer.
Ja, det är med ju helt, alltså.
Så, som du stör dig på att de verkar ha så jävla perfekt liv.
Mm.
Ska du låta de människorna, för att de gör så, tillåta dig att bli typ bitter på typ meditation som ett exempel. Alltså, det är det här jag menar, rent logiskt så blir det liksom så korkat.
Ja.
Tyvärr. Det är så här, ja, men om de finns där ute, och jag ser väl också att det finns, följer inte.
Nej.
Tittar det. Liksom inte, så att jag kan gå runt och bara åh!
Ja, men
liksom
precis.
Nummer ett, det är väl en sak. Men det andra är väl också, bara för att jag ser en massa människor på Instagram som tar typ alla piller i världen för att bli liksom enormt vältränade.
Ja.
Skulle jag då börja hata träning för det? det blir så urbotat dumt, eller hur?
Ja.
Istället för att så här, okej, det kan man tydligen få en massa bekräftelse för att göra. All right. Men jag vill ju vara vältränad.
Ja.
Så att jag tänker träna ändå.
Ja.
För att det finns fortfarande en styrka som är inspirerande att ha.
Ja, precis.
Därför att jag är mer intresserad av hur mitt livsbygge själv personligen ser ut. Så jag trivs med hur nu jag vill göra och sträva efter det jag vill sträva efter. Och sen så får folk göra bäst de vill.
Ja. Mm. Jag måste börja meditera.
Nej. Jag vill verkligen inte att du ska göra det i det där tillståndet, för då kommer du börja skryta om att du mediterar. Och lägga ut det på Instagram.
Lägg av, det skulle aldrig ske. Ge mig en månad bara meditationskurs.
Ja, precis. Alla, jag har alltid alla, varit väldigt alla skeptisk.
Alla bara måste börja meditera.
Jag var väldigt skeptisk, men...
Jag har hittat mig själv.
Men vi ställde också frågan till våra lyssnare. Alltså så här, berättade att du skulle komma hit. Och vi fick ju väldigt mycket frågor. Men de flesta var ju liksom väldigt likt varandra. Och om man bara ska summera det som många skriver om och som vi ju pratar om mycket i podden också överlag, är just det här, alltså, hur lär man sig att inte ta livet på så stort allvar hela tiden? Alltså plötsligt känner jag liksom att det är blodigt allvar att typ sova, bara för att vi var inne på att sova. Alltså,
ja, men vi skrev av här ordagrant, en tjej skrev, hur fan ska man tänka för att inte ta allt här i livet?
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
På största allvar hela tiden.
Men när ni hör den frågan formulerad då, därför att det blir så viktigt när det kommer frågeställningar, och jag kan ju börja se framför mig då personligheten bakom och varför man ställer frågan, och också ofta hur långt eller länge det behöver gå i ett sånt tankemönster innan man liksom motiveras till att så här få ur sig den.
För nu orkar jag inte mer liksom.
Nej, precis.
Och i den känslan då, kan ni relatera?
Ja.
Båda två?
Ja.
Okay.
Jag tycker ju ofta att saker är liksom, alltså på liv och död, känns det som. Alltså att allt är så allvarligt. Ett litet misslyckande kan jag ju liksom tycka är, alltså det är så förödande för mig.
Men det blir ju förödande för att jag tänker på vad andra ska tänka om mitt misslyckande.
Mm. Och för att göra det då värdefullt och ett längre svar, så finns det ju flera delar av det. Det ena är ju så här, hur slutar man ta livet på så stort allvar hela tiden? En annan formulering på samma sak skulle ju vara, utifrån det vi har snackat om hittills, hur slutar man tävla så in i helvetet?
Ja, precis.
Och ett sätt att få personen att börja formulera sig så att det blir ännu mer värdefullt, det är ju sluta då. Det vill säga, jag vill se vad som händer i kroppen på en person när man säger, men sluta tävla jämt då. Och framförallt sluta sätta så otroliga, alltså enorma ambitionsnivåer jämt. Varför ska det här vara perfekt, det här var perfekt, det här var perfekt, det här var perfekt och det här var perfekt?
Men för att man lägger ju sitt eget värde i de grejerna, i det här perfekta.
Och det där är en teoretiskt svar. Där är det inte hur en sån person skulle svara. Om du återigen nu går in i dig själv och så säger jag så här, sluta tävla så hårt då. Varför måste allting i ditt liv vara så perfekt?
Är det för att jag tycker att alla andras liv verkar vara så perfekta?
Det kan vara en anledning. Det kan vara en anledning att man konstant då jämför sig hela tiden och därför så här tänker, mitt liv ska vara en kombination av de fem största profilerna jag följer på Instagram. Jag ska ha kroppen som den, familjen som den, karriären som den, resorna som den, huset som den. Ja, sluta med det.
Men det känns så jävla läskigt.
Ja, men så, alltså, men det blir så viktigt. Alltså, jag vill bara komma in på teorin där. Att så här, om du inser att du gör det, och sen tänker du på att om du separerar alla de här människornas liv nu, eftersom jag jobbar med flera av dem, så är det så här, okej, allihopa lägger fram en bild av vad som skulle vara en tidning i motsvarigheten. Alltså det är ett jobb de gör, där de retuscherar en tidning framför dig. Och du hittar på att det för det första är deras liv. Det är nummer ett.
Okay.
Så det har du hittat på. Liksom, det är en myt. Men du fattar om du tänker på det att det är klart det är så. Nummer två är att du då också tar kombinationen av alla fem. Det vill säga, en av de här gör det till en tidning. Och förmodligen för att få det livet att gå runt, så har de både en inkomst från det. De har ett team eller en assistent för att göra det. Ifall du har en träningsperson, så har de förmodligen en PT eller två till det. Det vill säga att du har också börjat hitta fem personer vars ambitionsnivå är liksom på världselit, eller den lilla procenten i världen. Vars allihopa tjänar miljoner på att göra det och har ett team på mellan ett par stycken upp till kanske 50 pers. Och du säger, jag ska göra det själv. Alltså, någonstans,
det är så orimligt.
Vi måste ju någonstans börja så här, det är därför jag också har den tonaliteten. Någonstans måste vi börja säga så här, men för i helvete människa, skärp dig. Vad håller du? Bli vuxen. Det finns väl ingen vuxen människa som sätter den typen av ambitionsnivå. Nej. Det finns väl ingen vuxen människa som får för sig att de ska vara perfekta.
Nej.
Men vad, för att alla, om du har levt genom livet så inser du ju att ingen är det. Mm. Du träffar väl människor varje dag som absolut inte är det.
Men det är så jävla läskigt ju, bara så här, göra någonting där man inte är helt nöjd typ.
Okej. Men är ni perfekt nöjda med varje avsnitt ni gör?
Nej.
Nej.
Men ni släpper ju dem ändå?
Ja.
Hur kan ni göra det då? Hur kan ni leva med er själva?
Ja.
För att ni har tränat på det?
Ja.
Ja. Okej.
Okay. Ja.
Så då tittar vi på vilka specifika områden det är resten av livet som ni gör samma sak mot er själva. Och så börjar vi träna på det. I det här kontexten så har ni lärt er då att alla de här tankarna kommer upp och jag har lite katastrofgrejer och scenarier och jag ser framför mig att alla hatar mig en stund och sådär, men sen går det över. Okej, okay. Du tror alltså inte på tankarna hela vägen och du låter dem passera. All right. Då hittar vi andra områden när vi gör exakt samma sak.
Ah. För man blir, vill ju bli så omtyckt med ju. Alltså jag klarar ju typ inte av tanken av att någon skulle ha liksom en negativ bild av mig. Eller så här, ja, negativ, jo kanske, men så här att man inte skulle tycka om mig. Och då tänker jag ju att presterar jag på alla led så minimerar jag risken för att folk inte ska tycka om mig.
Mm. Mm. Absolut. Och däremot så vet du ju också, eftersom du har blivit vuxen,
att har jag? Nej, men ja.
Att en tredjedel av befolkningen, typ, jag tycker att det är ett bra snitt, ta en tredjedel av befolkningen, bryr sig inte överhuvudtaget om dig.
Mm.
En tredjedel kommer förmodligen typ nästan älska dig.
Mm.
Och en tredjedel kommer inte kanske hata dig, men ogilla dig för saker som du inte ens kan påverka.
Mm.
Både hur du ser ut, var du kommer ifrån, på vilket sätt du uttrycker dig, hur du pratar, liksom, vad du har för intressen och så vidare. Och det är väl en jättebra mall att leva efter.
Ja, men jag blir så jävla kränkt av att det skulle vara så många som ogillar mig.
Intressant. Vad menar du med kränkt?
Ja, men så här, jag har svårt att ta det. Bara, alltså...
Jag vill förstå vad kränkt är för dig. Vad händer psykologiskt? Vad är formuleringen? Det är sällan jag pratar med människor som är kränkta, nämligen.
Jag blir typ... Ja, men det är typ både en kombination av arg och ledsen. Alltså för att jag typ blir besviken på att jag inte har fått möjligheten då att visa min rätta sida. Alltså, tror jag.
Men kränkt för mig känns som en laddning mot dem.
Men det kan jag nog känna.
Blir du arg på dem som eventuellt inte skulle gilla dig?
Nej, jag blir nog mer ledsen av att de inte tycker om mig.
Okej. Okay. Ringer inte sant för mig när man säger formuleringen kränkt?
Nej.
Om du skulle säga direkt ledsen då, av att det skulle finnas någon där ute som inte gillar dig, så blir du ledsen av det.
Ja.
Mm. Och hur tar det sig i uttryck? Alltså det vill säga, blir du, måste du göra ännu mer grejer då bara?
Ja.
Ja.
Du känner jag att måste bevisa.
Du måste bevisa för dem som inte gillade det. Ta revansch på det de precis tyckte, måste du liksom ta tillbaka.
Ja.
Okej. Okay. Ja, men det, då förstår jag. Och då tänker jag så här, här skulle jag jobbat psykodynamiskt då. Då skulle jag vara intresserad av att se vilka händelser i din livsberättelse har du utsatts för den typen av väldigt liksom starka känsla i ditt nervsystem, där du har blivit avvisad eller där du har känt dig otillräcklig och därför behövt prestera som fan, så du kan börja äga den i större utsträckning. Och sen ska jag jobba på samma KBT-sätt som jag jobbat hittills.
Mm.
Alltså det vill säga, först måste jag tror att det skulle addera ett perspektiv till för dig att förstå varför är jag så skör för just det.
Mm.
Då skulle jag säga, okej, okay, ja, det är därför. Det är förmodligen på grund av den där anknytningen till den personen, eller i den där situationen när jag växte upp på det där sättet, eller i sammanhanget med när jag var tonåring, när jag var med om det där.
Ja.
Därför är det här så otroligt så skört för mig.
Mm.
För jag vill inte vara där igen. Mm. Jag hatar den känslan. Mm. Liksom. Så jag förstår det. Okej, okay, det är det. Så att jag än idag då regregerar eller går tillbaka till det barnet och känner mig precis som att det vore då igen.
Mm.
Okej, okay, då förstår jag det. Så då har jag liksom lärt mig det. Sen skulle jag på ett KBT-sätt då snarare titta på idag. Okej, okay, så nu händer det precis. Hur har jag förhållit mig där jag är stark idag? Alltså där jag kan hantera åsikterna. Ja, då tänker jag på det på det här sättet. Okej, okay, men i områden där jag är väldigt skör, då tänker jag på det så här. All right, kan vi träna oss själva till att bara tänka på ett sätt så att det funkar som det funkar när jag är stark?
Ja.
Så skulle jag gjort.
Mm.
Jag fick en fråga när ni la ut på er Insta att jag skulle komma hit. Eller jag fick inte bara en, men jag, det här var en jag plockade den första bara, så det var den som värderade. Hur tar man sig vidare från ett jobb som bränt en och hitta orken till att ta nya tag på nästa jobb? Obs, jag är inte utbränd, men jag känner mig nära kanten.
Okej.
Okay. Mm. Vi fick ju med sjukt mycket frågor om stress. Alltså hur lär man sig hantera det, och det var någon som skrev så här, alltså hur man också ska tänka kring, alltså så här, rädslan att misslyckas. För jag tänker att det är, i alla fall i mitt liv, så den stressen jag känner, det är ju oron för att misslyckas längre fram.
Mm, jag fattar. Får jag, alltså vi kan ju få se hur långt vi ska utlägga på det. Jag har både ett avsnitt som är nytt ute alldeles nyss som heter Prestera bättre under hög stress. Mm. Där går jag igenom både mekanismen kring stress och sen steg för man skulle hantera.
Mm.
Eftersom jag får för mig att många av dem som ställer frågorna också är presterande liksom, och vill hantera stressen bättre. Så det är ett bra tips. Och så finns det ett kapitel som också heter, eller en podd som heter Rädslan för misslyckas, som bara handlar just om det. Men jag vill gå in på, om vi tar den där frågan efteråt, men först hennes då, som handlar om orken och gå vidare. Jag tänker att det finns liksom två delar i ork här. Eftersom hon säger att hon inte är utbränd, men hon kanske är nära, så, och hon behöver byta jobb, då skulle jag säga att eftersom motivationen till att byta jobb ändå har kommit upp, så skulle jag snarare tänka att orken är en del rädsla, tvivel och osäkerhet, det hon säger. Så bakom ordet ork så finns det liksom osäkerhet. Och jag skulle säga att det smartaste sättet att snabbt få mer energi, det är något så diffust som man kan se det som när man är stressad framförallt, men att sätta upp målbilder. Det vill säga det som man tenderar att inte ha när man känner att det bara är jobbigt att lämna en arbetsplats. Ja. Det är att man inte har en idé om att det kommer bli bra på nästa.
Ja,
att man går runt med en känsla av att så här, ska jag, det här var skit, och ska jag byta till något annat som kanske inte heller blir bra.
Som ännu värre kan
jag precis.
Precis, och då blir det väldigt svårt att ta steg.
Mm.
Och oavsett om det är så att nästa jobb kommer bli sinnessjukt mycket bättre eller inte, så måste du för din egen skull skapa den bilden av det. Alltså du måste använda energin för någonting du vill till, inte bara ifrån. Det är samma sak med relationer. Vi vet ju att även om det inte kanske är så schysst att tänka så, när vi säger, vad är de flesta relationer som tar slut beror ju på att man träffar någon annan.
Mm.
Så är det. Därför att energin från det nya är det som gör att du förflyttar dig.
Ja, liksom. Precis,
så att så här, jag befinner mig i en relation som känns skit, hur ska jag våga lämna? Jag menar, där menar jag inte att man ska vara otrogen, men man måste fortfarande ha idén om vad skulle någonting nytt kunna vara.
Ja,
annars är det bara som att man hoppar ut i mörker.
Mm.
Och det är samma sak med jobbet där. Att för sin egen skull, då skulle jag säga så här, i det lilla, om du nu har ett jobb som du jobbar på väldigt mycket under dagarna, du är liksom trött, du har familj, du har hela den här biten. Men att fortfarande så här, söka upp då kanske i sitt eget nätverk på LinkedIn eller liksom ringa någon polare som har ett jobb inom den branschen du tänker, alltså så här, få syre någonstans ifrån, så här, hur är det där, gillar du, alltså, så man får en bild av eller en känsla av hur skulle det kunna vara att byta jobb. För att bara hoppa utan en idé om framåt, skulle jag säga, är det är taskigt mot sig själv. Så skulle jag tänkt, och eftersom personen är liksom, känner sig nära utmattad i det här fallet, så tror jag att det är, beror på att de då trivs så jävla dåligt där de är.
Mm.
Den andra poängen jag vill göra bara är att förmodligen så har man gått så långt att man ska vidare. Men i många fall där jag får frågor som handlar om att byta jobb, så skulle jag säga att när jag ställer följdfrågor så kommer vi ofta fram till att de ska börja med att göra jobbet där de befinner sig. Och då menar jag på att det som tenderar att ha hänt är att man har tappat väldigt mycket mark i relation till sin chef eller kollegor, till att man kanske har otroligt mycket att göra.
Mm.
Istället för att ta ett samtal då där man med integritet säger, jag har 5 saker att göra, men kan jag bara göra 3? Så att vi måste ta bort 2 av de här. Och vilka 2 är det som ska bort? För jag måste ha en bättre belastning. Och ni måste respektera hur jag vill göra mitt jobb. Den typen av samtal, i vilken takt det nu än går, är ju helt sinnessjukt värdefullt där du befinner dig. Men det är också helt avgörande att du tränar upp de musklerna inför nästa arbetsplats. Därför annars kommer du komma i samma situation igen. Och då kommer det jobbet också bli tråkigt. För att du tar på dig allt, du var duktig. Och sen har du för mycket att göra. Och sen så känner du dig trött.
Ja.
Så att träna upp den typen av självrespekt och integritet, att prata om vilken kapacitet du har,
ja.
Det är inte en svag, man känner direkt som svaghet, att man känner att då jag är misslyckad, ja, om jag berättar att jag inte kan göra allt.
Vad ska de tänka om mig då liksom?
Ja, att jag inte klarar av det här.
Ja.
Men jag måste slå in idén att det är så du blir värdefull.
Ja.
Därför att nu gör du inte jobbet tillräckligt bra. Det är flera av dina kollegor som inte heller gör det.
Mm.
För att ni har för mycket att göra.
Ja.
Och du kan vara ledaren som snarare hjälper till och sätta upp gränserna. Exakt. För hur mycket ni kan göra tillsammans.
Precis.
Så det är otroligt viktigt för dig och din egen situation, inte bara nu utan framåt också.
Mm.
Du ställer en fråga som handlar om misslyckas att göra.
Ja, alltså hur ska man hantera om man är väldigt rädd att misslyckas? Och jag tänker också då, eftersom jag bara kopplade det till mig själv, att mycket av den stressen jag känner är för alltså misslyckanden framöver typ. Att någonting ska gå åt helvete. Worst case scenario, jag snurrar ju i mitt huvud.
Och ifall det, och precis, och ifall det, och det är så här, och där säger jag joina klubben igen.
Ja. Alltså,
det är så här, alla människor lever med katastroftankar konstant.
Mm.
Så är det. Det kommer upp scenarion som är helt orimliga liksom. Mm. Men de allra flesta som hanterar livet hyfsat tar sig igenom det ändå.
Mm.
Och det är som man tränar när det handlar om generell rädsla för att misslyckas, så handlar det om att utmana den rädslan. Det handlar om att vara smartare i sina känslor. Det handlar om att göra saker som man vill göra oavsett om det innebär risker eller inte.
Ja. Mm.
Sen handlar det inte om att man behöver köra långt förbi alla liksom risker och ta jättestora risker. Eller om man vet om att man tycker att det är jobbigt att göra fel, att man utsätter sig för jätteprojekt det första man gör.
Nej.
Utan som vilken träning som helst, tar det steg för steg.
Mm.
Men jag skulle absolut säga att det du vill göra är utsätta dig själv för att utmana din rädsla regelbundet.
Mm.
Och det är det jag har lagt mest tid på i min karriär, i liksom rädsloträning. För att första boken heter Fuck Your Fear, så handlade det bara biografiskt om alla mina rädslor och hur jag har utmanat dem och misslyckats med att utmana dem. Och det jag har lärt mig av det är att mod är en muskel. Mod funkar som biceps. Biceps använder du inte bara på ett ställe, jag använder det överallt.
Mm.
Så att det betyder att ifall du blir starkare på att utmana rädslor inom ett område, så blir du samtidigt på alla områden. Och det är det som är så häftigt. Jag menar, ifall du blir bra på att säga vad du tycker till någon som är obekvämt att säga.
Mm.
Vad har det för konsekvenser i ditt liv? Alltså, förstår du vilket utslag du har? Med alla relationer, överallt.
Ja.
Om du blev tryggare i att bara vara nära en annan människa, alltså liksom sitta nära någon eller så här, känna att det är lugnt att vara i din egen kropp nära en annan människa.
Mm.
Vad har det för konsekvenser för typ hela ditt liv?
Ja, shit alltså.
Jag vet, så här, och det går att träna genom att bara gå med på att utmana de rädslorna.
Ja.
Samma sak, ställa sig framför folk och prata.
Mm.
Eller så här, formulera sig inför fler människor. Vad är konsekvenserna av det i ditt liv? Liksom?
Mm.
Det tycker jag är så inspirerande att prata om tidigt. Att så här, ifall du blir han som, eller hon som klarar att gå fram till killen eller tjejen som du är kär i.
Ja.
Vad är den egenskapen värd i ditt liv?
Mm. Precis, det finns, oavsett utfallet där och då.
Exakt. Det finns ingen större styrka. Alltså så här, att kunna vara den som klarar av det, trots att det är läskigt.
Precis.
Och det är också kärnan av mod. Mod är inte att du är orädd. Det är att du är rädd och gör saker ändå.
Ja, precis.
Eller hur?
Så jävla sant.
Det är att du är duktig på att kliva förbi de gränserna.
Ja.
Som känns jobbiga. Och som sagt, hela livet blir större.
Mm.
Ja.
Jag ska utmana mig.
Nej, men mitt liv är större efter den här intervjun.
Ja.
Alltså, det måste du förstå.
Mitt med. Jag är helt
det måste jag förstå.
jag är helt svettig. Jag är
fatta
helt så här,
det Johannes.
Ja, Johannes, förstår du det nu?
Ja.
Men vi ska fråga dig en sak till.
Mm.
Vad inspirerar dig?
Ja, men olika saker. Men jag, optimism som jag har varit inne på, jag tycker jag är fantastiskt. Alltså, människor som känns som att de bara tycker att det är härligt och gå igenom livet.
Platta alltså, människor menar du?
Men också trots att det är jobbigt. Jag menar liksom inte den här naiviteten som bara säger nej men allt är perfekt jämt. Det är inte den här liksom fasaden, det är mer så här, det är fan skit det här alltså. Men det kommer bli skitbra.
Ja, exakt. Alltså,
den älskar jag.
Ja.
Men sen när det inspirerar mig rent som konkret så här, människor som skapar saker som får mig att känna någonting. Och det kan vara allt ifrån musik till liksom stand-up shower eller texter som är välformulerade. Det inspirerar mig. Och att lära mig. Det tror jag är en av de viktigaste en av de viktigaste kopplingarna som min hjärna gjorde där tidigt i panikångest. Det var att böcker är grymt. Så att redan då så blev liksom min enorma hunger på att lära mig saker det som liksom har drivit mig. Och än idag är så här, jag känner mig hemma när jag sitter i ett sammanhang där jag får lära mig nya saker.
Mm.
och att få lära känna nya människor och förstå psykologier och intressen och liksom andra människors världar. Det är häftigt. Så det vill jag tacka er för att jag fick möjligheten att göra det.
Tack så jättemycket för att du vill ge Stångens på den.
Tack.
Fantastiska Johannes.
Ja men tack fina du Johannes för alla tips och råd och liksom klokskaper kan man säga så.
Nej men liksom för att du kom och gästade oss. Alltså Sofie, jag håller ju på att krivera av det här med mina liksom, ja men mitt förakt mot mediterande människor.
Ja alltså vadå,
jag skäms.
Ja precis, när Johannes bara är det liksom en smula förakt jag hör här, ja. Och jag bara, det är det jag håller på med så,
ja,
mycket.
Ja men.
Även det här, alltså du vet, jag känner mig så dum när jag hör mig själv säga, men kan man liksom vara helt avslappnad? Kan man hitta ett inre lugn? Ja,
kan man verkligen vara helt
i vaket, ja, tillstånd?
Ja, precis.
Ja.
Ja. Ja, men dock, man kan ju tydligen det. Jag är inte ens där och nosar.
Nej, inte jag heller. Verkligen inte just nu i alla fall.
Men jag vill också tipsa om Johannes böcker.
Yes.
Fuck Your Fears och Tough Love. Och han har ju också liksom skrivit en ny bok som släpps till våren som heter Peppa mig eller flytta på dig.
Om du vill se Johannes Hansen live, vilket jag verkligen tycker du ska ta tillfället i akt att göra, så har han någonting som heter Johannes Hansen Live Open Session, och det finns fortfarande biljetter till Stockholm och Malmö till våren. Så gå in på johanneshansen.com och köp dina biljetter. Johannes nämner ju också här att han har gjort några egna avsnitt av en podd, och det är för att han har en egen podd som heter Johannes Hansen Podcast.
Ja,
det var det hela.
Ja, tänk att vi har fått berätta att vi ska ha en kväll på Skala.
Det är ju jävligt skönt när man äntligen får prata om någonting som man har hållit hemligt så länge.
Det är så underbart.
Jag gillar inte att vara en hemlighetsmakare.
Nej, inte jag heller.
Nej, köp nu biljetter på skalateatern.se. Så ses vi den 21 mars 2020.
Men vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi såklart.
Då är vi tillbaka med poddserien om mäns våld mot kvinnor.
Självklart. 3 nya avsnitt i serien.
Ja.
Ha det bäst, så hörs vi som vanligt nästa vecka.
Love you.
Hej då.
Hej då.